Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Du får hälsa välkommen.
Får jag hälsa välkommen? Gud, underbart. Avsnitt 497 av Pappapodden. Välkomna ska ni vara. Nu kör vi igång.
Men vad fan gör vi med 500? Jag har inte ens tänkt på att det räcker närmare för jag har så dålig koll på avsnittsnummer. Men det är väl någon helt sensationell grej att vara med om. Eller ska vi spara oss till 10-årsjubileet som också händer snart i april?
Ja, men, alltså vi ska väl fylla Tele2 Arena, 50 000.
Nej, men vi pratade förut om att vi skulle fylla amfiteatern på Hägersensåsen eftersom så mycket av de tidiga avsnitten spelades in där och så med Rut snarkande i vagnen och så.
Just det.
Men det känns mycket lättare också än Tele2 Arena. För Tele2 Arena skulle man behöva liksom ta betalt. Det här skulle man kunna göra bara helt gratis då.
Men då tycker jag att det känns rimligare att tänka sig i 10-årsjubileum då. Eftersom
ja,
500 ligger
det gör vi.
Så nära i tid.
Alltså jag har så dåligt självförtroende när det gäller events. Så att alltid när jag gör events så är det... Alltså i ena änden av vågskålen så är ju att betala liksom 999 kronor så får du komma.
Just
och
det.
Om du betalar 5000 så får du VIP-paketet och träffas efteråt typ. Men jag brukar mer bjuda på grejer som är gratis och sen så får man massa presenter om man kommer.
Just
som
det.
Mutor.
Men vi kan ju göra
och
så
det är ju vis av erfarenhet eftersom jag har ju föreläst ofta till exempel då i Östersund som jag berättat om när det kom 5 pers och sådär. När jag hade åkt hela vägen.
Ja, dina föreläsningar är ju så att de flesta är ju då när barn som inte har, de har plikt att de ska vara där. Kan vi göra någonting på det? Kan vi
de bygger på det.
Kan vi göra något event där folk måste vara där, att det liksom inte är...
Ja, vi kan göra ett grilla event där du hänger med på någon av mina skolföreläsningar.
Ja.
Och sen så har vi med bandare, goodie bags, allting. Och
just
sen
det.
Så får de ovetande, oplanerat
fira.
Var med om femårsjubileet. Sen dessutom kommer jag tjäna pengar på det då ju, eftersom jag fakturerar vanlig föreläsningstaxa efteråt.
Det är ju skitbra.
Och du är ju så van vid att inte tjäna pengar, så för det spelar ingen roll.
Nej, för mig är det är liksom business as usual. Ja, men jag tänker att vi, var det lider, så skickar vi ut en trevare och så ser vi liksom att vi gör eventet om vi känner att det finns ett sånt intresse för det. Alltså, förstår jag vad jag menar? Att det liksom är än att vi bjuder in. För att det bygger på att folk vill komma och höra oss prata.
Det blir så jävla deppigt annars.
Ja, exakt.
Tur att vi har mycket tid på oss. Men det är kul, jag kommer ju vara föräldraledig då ju. Så då blir det återigen så här snarkande barn i vagnen. Så att det blir liksom hela
sitt. Det kommer ju bli sånt härligt kaos då. För att det kommer ju vara Adrian kommer ju vara i nu ska vi se, han kommer ju vara drygt, han kommer vara typ ett år då va?
Ja, 11 månader.
Ja, så sånt. Då kommer det ju vara det här, alltså som de är i den åldern, helt oberäkneliga.
Mm.
Så det kan bli det... riktigt bra.
Det blir bra. Eller ja, de är väl i och för sig jävligt beräknade i 11-månadersåldern. Då brukar det vara liksom att man har ett sovpass på förmiddagen och ett på eftermiddagen och att man har ganska fasta ändå mattider och sånt där.
Ja, min erfarenhet är väl att de sällan gör som man vill när man tycker att de ska göra som man vill.
Ja, men det är för att du dras till kaos. Vi pratade om det innan här. Att du gillar när det är kaos. Du gillar när det känns som att det är ett cirkussällskap som drar omkring.
Jag gillar och gillar. Jag har väl mer bara alltså följt ån där den rinner och inte försökt liksom damma upp och göra om och bygga något miljonprogram, utan bara låta den här lilla floden rinna på och i den där lilla skogen.
Det är jätteklokt. Jag tänkte på en grej att idag när vi spelar in så är 11 augusti. Mm. Din bok har funnits ett tag, men så vitt jag förstår det så är det på måndag när avsnittet släpps, så är det officiellt release datum, inte så?
Alltså, ja, vi säger det, men det har varit lite, och jag, från början var det, och sen så var det så att förlagschefen fick någon deal med, jag vet inte om det var Akademibokhandeln eller vad det var, att den skulle vara med i någon sån här sommargrej i Mojs, att det på något vis. Okay. Så att då blev den typ lite försläppt. Så att den är liksom... Den har varit
jag kände mig som jordens vinnare när jag kunde beställa den för en månad sedan.
Ja, jag vet. Den har ju liksom funnits...
Eftersom du fick den, verkar som på Instagram, efteråt och skrev förhandsboka, fast jag hade redan lagt vantarna på den.
Ja. Ja, nej, men den har ju funnits och jag har inte riktigt haft koll på det. Men nu finns den tillgänglig på liksom alla de här Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln.
Grattis får man säga.
Ja, tack så jättemycket. Tack. Jag tänkte jag skulle prata lite om boken idag.
Ja, men sen tänkte jag också prata om det, för jag har läst den, men du kanske får börja då.
Jag har ju skrivit den.
Ja. Du har tolkningsföreträde, TF.
Ja, frågan är, har man det som författare?
Det beror på kanske lite vad det är för slags bok man har skrivit.
Det är lite så här Björn Fransén, att man blir arg om någon gnäller på maten för att man inte då har förstått vad det handlar om. Maträtten, att det liksom är du, nej men det ska vara så här, du har inte rätt att klaga, typ så.
Mm. Men jag kommer inte klaga. Det känns inte som
ja, då har du tolkningsföreträde. Ja. Alltså om man är positiv
i alla fall. Varför skrev du den här boken?
Nej, men så här, den
heter Livet efter 40.
Ja, en guide för män heter den ju till och med också. Mm. Som en liten sidotitel. Det var ju, alltså ni som lyssnar på podden känner ju till liksom ganska mycket min min resa. Det som hände var ju att hösten 2019 var det väl? Ja, det var det. Då var jag 39 år. Då kan man säga att då shit hit the fan. Alltså då var det så att jag ju gick in i väggen, och det kommer ni ihåg. Minnesgoda lyssnare.
Det var då när du bara satt och spelade något tv-dataspel och kollade på filmer hela dagarna.
Ja, det var ju, men det har jag ju gjort i perioder. Det som hände då kan man säga så här, att jag kände att egentligen kan man säga så här, jag gick ut gymnasiet och gjorde lumpen när jag var 20. Mm. Och sen hade jag någon vag bild av att nu hade jag tagit körkort, jag hade gjort lumpen, jag har gått gymnasiet med bra betyg, och så hade jag ett arv på 50-60 000 och så här, nu skulle jag skriva lite oklart vad, jag skulle skriva, och så hade jag fått en andrahandslägenhet i Bagarmossen, och så var det så här, på pappret var allting så här upplagt för succé liksom, men sen så när jag satte mig där så var det liksom helvete vad jobbigt allting blev, och det var otroligt ångestridet, och man ska liksom få göra en lång historia kort, och jag mådde skitdåligt, och sen har jag känt, och det var väl det som liksom Alltså, då har jag känt egentligen hela livet fram tills liksom hösten 2019 att livet är skitjobbigt. Från att tidigare ha tyckt att livet var jättebra, så har jag tänkt att
alltså, du har tänkt, vänta, från då när du skulle se den här boken, när var det då?
Alltså 2021, eller vad säger jag, 2000. Jag stod studenten 2001.
I 19 år tyckte du att det var jävligt jobbigt?
Ja, och det yttrade sig så att jag gjorde ju saker, alltså på olika listor, och jag gjorde saker liksom, jag klarade av olika saker, jag betade av olika saker, men det fanns liksom ingen helhetsbild, det fanns liksom ingen struktur, det fanns ingen riktning, utan det var bara, saker skulle bara göras. Och så var det, och varje kväll när jag gick och la mig så var det liksom, fan vad härligt, nu får jag gå och lägga mig. Och jag klarade det. Och sen så vaknade på morgonen, det har vi pratat om ju, alltså att hur jag vaknade på morgonen så, och så måste jag ta mig an en till dag. Och jag gjorde det på olika sätt, jag tog promen.
Vi pratade om det i ett berömt inslag som jag undrar vilket avsnitt det var, men du blev så jävla arg på mig när vi pratade om psykofarmaka.
Ja, det var ju innan jag började. Det var ju liksom ett försteg till när jag gick in i väggen. Alltså det var väl, ja, om det var tidigare samma år eller om det var året innan, jag kommer inte ihåg. Nej men, och då grejen är att det som jag trodde var att så här är livet för alla. Alltså livet är liksom en alltså att man kämpar på utav helvete och att det är jävligt jobbigt. Och det här förstärktes ju lite, alltså i mer litteratur och böcker som jag läste, för att många av de författare som jag läste och så här beskrev ju livet som sådant, alltså att det är liksom jävligt jobbigt, att det är en vandring i öknen och så liksom får man vila ibland och sådär. Så jag tänkte ju att så här har väl folk det.
Så många upplever det nu så på ett liksom icke-depressivt sätt. En grej som jag har tagit med mig från Dick Sundervalls i övrigt inte så särskilt bra bok Du ska bli pappa.
Ja.
Det är det här med att bli förälder, att det är så sjukt att man alltid har någonting att göra. Alltså så att man alltid har sysslor, att man skjutsar till träningar och sen står man liksom och lagar mat, förbereder matsäck och typ så viker tvätt tills det är dags att lägga sig i princip. Och ofta när jag står med någon syssla sent på kvällen så tänker jag på fan vad rätt han har. Men sen så kan man ju tycka att det är svinjobbigt eller så kan man göra liksom småvisslande. Men det är ju ändå helt mycket sysslor som ska göras om man är en människa. Särskilt om man är en som har jobb och barn.
Jo, men alltså, och det som jag menar med sysslor, det är liksom inte bara att så här, vika tvätt eller liksom, utan det här handlar om att gå upp ur sängen. Det här handlar om att så här, göra frukost. Det här handlar om att så här, vara pappaledig. Alltså det var ju liksom, det blev ordentligt jobbigt då när jag var pappaledig med mannen, när jag upplevde liksom samma sak, alltså att vara med mitt barn och njuta av honom är också en i mängden av sysslor som man ska bocka av. Alltså att det liksom är så här att nu ska jag sitta med honom i knät och vi ska gå ut på någon promenad, och att det också var så här någonting som jag bockade av på någon lista, och jag var liksom aldrig riktigt där utan jag var någon annanstans.
Det är ju väldigt intressant. Så för du nämner saker som liksom för andra eller för många människor är härliga.
Ja.
Alltså till exempel ha sex med din fru var en sak som du bockar av.
Ja, alltså allt, alltså hela livet är liksom bocka av. Och det som hände då hösten 2019, det var ju att jag, alltså på grund av yttre omständigheter egentligen, apropå min sysslor då, så var det att alltså frilanstillvaro som ju liksom i kombination med familj och allt ansvar som det innebar med ekonomiskt ansvar, plus då alltså ett krävande föräldraskap i och med att mannen fick sin ADHD-diagnos, så det var jävligt mycket med honom, gjorde att det liksom är att jag inte orkade längre. Och det som hände då var ju att, och det här var ju ingenting jag märkte själv, utan det var ju så här, jag fortsatte ju med mitt så här livet är tungt, och man går och lägger sig på kvällen och så där, och så får man vila. Men det var ju att Li började gnälla på mig för att jag var en dålig pappa och en dålig make, alltså att jag var förbannad och jag var liksom snarstucken och jag var trött och jag drog mig undan, apropå det här med att kolla på film, något som jag tidigare då kanske hade gjort i så här skov på dagtid istället för att jobba, gjorde jag ju då istället, kanske det drog mig undan på kvällen, att jag låg och kollade på Mission Impossible 4 en hel kväll istället för att liksom vara med familjen sådär. Och då tyckte hon att det här, nu får du skärpa dig, så att då
fy fan var mörkt, men fy fan var mycket bättre än att spela bort miljoner på
ja Ja, det är ju min Leo smala Vegas. Lycka. Alltså jag tycker ja. Det att jag skulle ju lika gärna, alltså jag har ju aldrig liksom supit eller liksom knarkat eller spelat bort pengar och gjort såna här konstiga saker. Jag har ju liksom varit ganska snäll ändå i mina olika utsvävningar. Ja. Och alltså mina försök att döva och glömma liksom. För det har ju mycket varit hela tiden, att jag ska glömma och jag ska komma bort. Alltså du vet att man får stänga av hela tiden. Jag vill bara stänga av, jag vill stänga bort.
Du gillar att somna men hatar att vakna.
Exakt. Och då det här har jag ju beskrivit i podden tidigare, men då fick jag då i uppdrag av Li att nu måste du ta tag i det här. Så att då tillsammans med min syster också och min fru då, så gjorde jag en lista på saker som jag hade problem med. Alltså det är lite sömnproblem, aggressionsproblem.
Listor är ju lite ett återkommande tema i boken.
Ja, det är det. Och det kan jag återkomma till också då. Men då, jag gjorde för att jag visste att om jag ringer vårdcentralen nu så kommer jag ha svårt att liksom inskärpa allvaret i min situation. Jag kommer liksom komma med undanflyktare och kanske försöka vara rolig och skoja eller du vet, vara lite så skön. Ett exempel på när det hände var ju när jag var i 20-årsåldern och flög hem från Mexiko och fick en sån anafylaktisk chock för att jag käkade nötter på planet, men jag liksom ville inte besvära någon med det. Så att jag liksom satt och hade grava andningssvårigheter hela resan och min mamma blev ju fly förbannad på mig efteråt, för att det är så här, man kan ju dö liksom. Jag satt uppsvullen och kunde knappt andas, men bara nej, jag vet inte vad det är, jag låtsas, alltså, du vet, för att man vill inte visa sig svag är det ju egentligen i grunden. Men då hade jag den här listan, jag ringde vårdcentralen och jag beskrev liksom alltså lite som en robot så här, det här som jag upplevde, och jag fick då en tid hos en läkare. Och han var en sån här hårdför iranier som säkert har varit med och är lite fördomsfullt i någon av de här olika konflikterna som har varit mellan Iran och Irak eller någonting, och var i 60-årsåldern och tittade på mig och såg ju en fysiskt stark, fortfarande hyfsat ung man i sina bästa år liksom, och bara tog blodtryck och så här, men det är inget fel på det grabben typ. Men då hade jag också i samma veva fått kontakt med en psykolog där via vårdcentralen, sån här första linjen psykiatri. Och hon, när jag liksom grät ut hos henne, så fixade hon så att jag fick en second opinion hos en annan läkare. Och då fick jag en mer inkännande, fördomsfullt nog också kvinnlig läkare, som förstod min situation och sjukskrev mig och skrev ut sån här escitalopram, det här SSRI-preparatet. Och så tillsammans med psykologen och en annan terapeut som jag träffade, så återigen för en lång och stor kort, så blev jag ju mycket mer, alltså jag mådde mycket bättre. Alltså mitt liv blev liksom förändrat. Alltså nu var det som att jag inte nödvändigtvis måste gå och lägga mig hela tiden. Alltså att jag liksom, och jag tyckte inte att det var jobbigt att vara med barnen. Det var liksom inte en syssla som skulle bockas av, utan helt plötsligt så öppnade sig en ny värld för mig.
Men hur lång tid tog det där? Det där är inte så intressant, för att jag tror man, när man tänker på psykisk ohälsa, så tänker man att liksom holistiskt, att det kanske står på rätt många ben som kan vara typ samtalsterapi och att man har en kemisk obalans i huvudet. Men här verkar det som att det bara var en kemisk obalans i huvudet, så fort den ordnades upp så blev allting bra, eller?
Nej, alltså det som hände med den kemiska obalansen, det var ju att den här känslan av, som jag har haft hela då mitt vuxna liv, alltså det här att jag trampar vatten, att jag hela tiden måste trampa och så fort jag inte trampar så liksom sjunker jag, den försvann. För så har du ju, om man tar alla de här listorna med de här grejerna som jag har velat göra hela tiden, eller måste göra hela tiden, så har det ju varit som att jag har känt som en gummisnodd från sängen eller soffan eller någonting hela tiden, att sysslorna nu, vare sig det är gå ut på en promenad med min son och kolla på de första lövsprickningen i maj, eller diska eller tvätta eller vad det nu kan vara, så har det känts som att den här gummisnodden drar ner mig i soffan hela tiden, att det är där jag liksom hela tiden vill hamna och titta apatiskt framför mig. Den gummisnodden försvann ju, och helt plötsligt så var det liksom min helt annan energi som jag tog mig an saker, och alltså och att det var mycket roligare, och jag såg liksom dagarna och livet såg jag mer som en helhet istället för massa olika enheter. För det var ju en sån här
en sak som är konstig där är ju att alltså, men du har haft en extrem variant av det, men jag tror många som är frilansare känner just så, att man, jag har ju tänkt på mig som en haj som hela tiden måste simma liksom, för annars så dör jag. Man vet att så här, jag måste fortsätta komma på grejer, för annars kan jag inte försörja mig. Ja. Och ibland när man har liksom lite bättre självkänsla så kan man tänka att det har ju ordnat sig förr, så du kommer säkert göra det sen. Men du känns ju som en person som mer än nästan någon annan skulle gilla att vara anställd. Alltså du pratar så, alltså, din längtan efter rutiner och struktur och att följa någon annans beslut. Alltså egentligen så känns det här är ju verkligen ett stickspår och handlar mer om dig och mindre om boken, men det känns ju som få som är så illa rustade för frilanslivet som du egentligen.
Nej, men det är väl också så
här, du pratar ju också så här längtansfullt om lumpen och sånt där. Alltså du skulle väl älska att vara anställd och ha tre fika och att någon säger du ska göra det här idag typ.
Ja, men då kan jag jämföra med det här som jag har sagt om den här äldre skådespelaren som skulle ge råd till ungdomar som vill bli skådespelare, och han sa kan du låta bli så gör det. Och alltså lite så känner jag med frilanstillvaron, att jag skulle ju gärna vilja kunna slippa, men jag kan inte. Jag har ju varit anställd, jag har gjort grejer, och då, menar jag,
men du är inte med SSRI?
Nej, men
nu är du 42 år och har koll på läget och har ingen kemisk obalans. Varför skulle du inte, varför tror du, om du nu har fått rätsida på så mycket som inte har funkat i ditt liv. Det ska göra den här parentesen kort, men jag tycker det är väldigt intressant. Varför tror du att det inte skulle kunna funka nu?
Nej, alltså,
och gör det hel?
Jag kan inte motivera det mer än att jag så här... är det
också
någonting...
pengagrejen har ju varit en del i ditt mående som har varit ganska betydande också.
Ja.
Men också det, finns med i boken. Nej, alltså, vi släpper det då.
Det finns liksom ingen logiska... Det finns ingen logik i det. Alltså det är bara att jag vet ju bara att jag... Alltså arbetet med boken, om vi nu kommer till den, det har ju varit så här en drömtillvaro för mig. Apropå struktur och rutiner och sådär. Men ja. Hur som helst, det som hände då när jag kom in i den här terapin, det var ju att jag kom liksom ut lite grann på andra sidan. Och jag kände mig lite grann som att jag... tog vid där jag slutade för 20 år sedan. Alltså när jag satt och
skrev... Hur lång tid tog det här? När var det då?
Jag var ju sjukskriven ett halvår ungefär, va? Till hösten. Jag fyllde år där 40. Och sen så var det ju... ja, men
det
hela 2020 kan man säga. Så att det var väl vid årsskiftet 2021. Som jag började känna så här, att jag kom ut på andra sidan ordentligt. Och att jag lite grann på ett sätt kändes nästan som att jag tog vid där jag slutade efter lumpen. Förstår du? Att det liksom är så här, att nu satt jag där och skulle skriva den här boken liksom. Men då var det ju så där att jag undrade lite grann vad jag skulle göra. Dels vad jag skulle skriva för någonting och också med vad jag skulle göra med resten av livet. För att det blev ju helt plötsligt så blev det så här, från att så här, klara dagen och vilja gå och lägga mig på kvällen, så blev det helt plötsligt jättemånga år som man skulle liksom leva och få ut någonting av och njuta av och ha mysigt liksom. För att det var ju en sån här, som i terapin när jag tänkte tanken fullt ut, det här med att det enda jag ville gå och lägga mig på kvällen, då blev det ju liksom att man i förlängningen då hamnade på dödsbädden och sen så bara, ja, äntligen får jag dö, jag klarade det. Och så bara, shit, vad var jag klarade? Ja, det var livet. Och så, det är ju en mardrömstanke att så här, livet var någonting man klarade av och sen så dör man och så får man aldrig uppleva det igen. Man vill ju ändå känna att man faktiskt har levt i någon slags sån här lite flummig bemärkelse. Så att då började jag lite grann söka efter litteratur om... Alltså så här, 40-årskriser och sådär. För jag tänkte att jag skulle få lite inspiration och få lite hjälp. Och då märkte jag ganska fort att det finns en hel uppsjö med böcker som riktar sig till kvinnor. Om menopausen och alltså klimakteriet. Klimakterieböcker. Det finns jättemycket. Men just för män så fanns det liksom inget så här... i brist på andra ord, standardverk. Det fanns liksom, det finns vissa betraktelser, men det var väldigt mycket också så här, en gubbes betraktelser, typ lite så här 40-talistaktigt, som jag kände så här, det här har inte så mycket just med det. Mitt liv att göra, att det är så här,
typ lite finurliga limericks.
Ja, lite namn och nytt stämning typ.
Just det.
Så att då kände jag väl egentligen två saker. Ett, fan, det här vill jag lära mig mer om. Jag vill liksom förstå det här. Och sen så två, så såg jag såklart en marknadsandel som jag kunde liksom alltså rent krasst, här finns det en plats för mig. Så då tog jag kontakt med förlag då, och de nappade. Och sen så började jag ju med boken våren 2021, ja. Och då var det ju först sagt att den skulle släppas nu vid årsskiftet 21-22. Men då har jag ju förstått i efterhand att de har ju varit väldigt snälla mot mig, och för jag har ju aldrig upplevt någon press i det här arbetet. Folk har sagt så, är det inte jobbigt att skriva bok? Och jag har tyckt så här, nej, det är inte så jättejobbigt. Jag har haft kul liksom. Det har varit väldigt njutbart. Och,
vi hade ju ett krissamtal, vad var det, i november när du berättade för mig att du hade typ så här 3 veckor kvar på dig och hade skrivit 15 tätskrivna A4 och sånt där.
Ja, det var lite mer. Men jag tror krissamtalet var nog mer du som kände krisen. Jag kände liksom aldrig riktigt krisen. För jag hade... men min förläggare förstod ju att liksom, det var min första bok och har varit väldigt sådär... Så då flyttade vi bara fram deadline. Och det var liksom inte något krismöte, utan det var bara ett beslut som togs. Liksom. Och jag bara, kan man väl göra. Och det tror jag var klokt.
Ja.
Så då skrev jag klart boken och den var färdig här nu i skiftet maj-juni, och sen så har den gått i tryck och sådär. Så att det var liksom själva förstoryn, och det som jag, apropå listor, det som jag kom fram då till när jag skulle skriva den här boken, det var ju att jag gjorde en lista över saker som jag tycker är liksom viktiga.
Och en av de grejerna var, skriv inga listor om du är man och närmare 40.
Typ. Ja, men det är liksom, man kan ju använda listorna, alltså det är väl precis som med, som min relation till alkohol. Alltså alkohol kan ju vara ett dödligt gift. Jag menar, för dig, du mådde jättedåligt för, och det förstörde relationer för dig, och du känner så här, nej men jag ska inte dricka någonting överhuvudtaget. Och listor kan ju användas på samma sätt, att man kan ju missbruka listorna, men det kan ju också vara precis som ett gott glas vin till ragun kan vara väldigt trevligt, så kan också en liten lista då och då kan ju underlätta livet.
Egentligen det med listor är väl att du intervjuar tidigt i boken Anna Bennick, som pratar om hur män och kvinnor är i parterapi.
Ja.
Och att hon menar att männen är för lösningsorienterade och för lite lyssnande.
Ja.
Och inkännande.
Ja.
Att allting kan inte inordnas i listor och sådär.
Nej. Visst, så är det. Men alla hur som helst, så delade jag in den här boken. Då tänkte jag att om jag då hittar de här olika delarna som jag tycker är viktiga, så om jag då ser till att försöka lära mig hur man optimerar varje sån här enskild del, så borde det, apropå vad du nämnde holistiskt, så borde det något sån här holistiskt hänseende, så borde liksom summan av den där av de där delarna, maximerade delarna, blir liksom större än varje enskild del på något sätt.
Ja.
Så att då delade in, och då delade in livet då i fysik, hjärnan, relationer, arbetsliv, utseende och sexliv. Och där kan vi såklart ha invändningar och tycka, ja men det saknas det här och det saknas det här, eller och hit och dit. Men det var liksom, det var väl mitt största och första insats när det gäller boken.
Kanske apropå den här podden, var den kanske besökt, och också dina bryderier, så kanske besökt föräldraskap det lite, eller?
Ja, men det är ju i relationer. Där har jag ju, berör jag ju
det.
Det. Men visst, man skulle ju kunna ha, det fanns med på ett tidigt stadium, men jag liksom gjorde om det till relationer, så att det blev både kompisar, hustru och till barn liksom. Och sin egna familj och sådär. Och sen så gjorde jag helt enkelt så att jag tog en del i taget. Så att jag började liksom, jag kommer inte ihåg exakt vilken jag började med, men började med, säg att jag började med fysiken då. Och då tog jag kontakt med folk, bland annat dig då. Bara så här, vem tycker du jag ska prata med? Och du tipsade mig om Mikael Mattsson, fysiologen, som jag haft otroligt givande samtal med. Och lärt mig otroligt mycket om vad som händer med kroppen och hur man ska träna och allting. Och så gjorde jag samma sak med varje dag, med hjärnan. Försökte liksom googla och prata med folk. Bara, vad finns det för hjärnforskare förutom Anders Hansen? För han hade såklart absolut inte tid att prata med mig. Och så relationer. Det är liksom det är samma sak där då, samma tillvägagångssätt. Arbetslivet var ju det kapitlet som var, det nämner jag ju också, det som jag kände var allra längst ifrån min egen expertis.
Ja.
Och där gjorde jag så att där fick jag göra ett val, att den experten jag kontaktade där var där tänkte jag så här, men nu vänder jag mig till liksom tjänstemannasektorn i det här kapitlet, för att bara för att snäva av det lite, så att det inte blir liksom, det är inte någon näringslivs-vd-topp och det är inte heller någon liksom fabriksarbetare på golvet, utan jag försökte hitta liksom någon för att avgränsa det. Det kanske är fel och sådär, men jag gjorde det i alla fall. Så då fick jag kontakt med en rådgivare på Trygghetsrådet, som ju är alltså liksom facket och arbetsgivarna. Det är liksom en intresse, alltså en organisation som båda de driver gemensamt. För att om vi säger så här, att näringslivet behöver göra omstruktureringar, så måste säga upp massa folk, så ska då facket kunna vända, och näringslivet kunna vända sig till Trygghetsrådet, som ska kunna göra det här så smidigt som möjligt för alla inblandade parter liksom. Ja. Och lärde mig jättemycket där också.
Just det.
Och sen så utseendet, samma sak där. Vänder mig till olika stylister och frisörer. Och sexlivet så vände jag mig till RFSU såklart. Vår gemensamma kompis Pelle Ullholm bland annat.
Hur omsätter du de här sakerna som du har lärt dig då?
Just nu i mitt liv. Alltså det som jag tycker...
Och vad har du lärt dig om att bli 40?
Alltså om jag bara så här på rak arm ska beskriva det som jag tycker... När jag bara tänker så här, vad har jag fått med mig av boken? Och inte rabbla massa statistik och inte rabbla liksom exakt vad man ska äta eller hur man ska träna, så är det ju hur viktigt det är att hålla igång hjärnan. Och då gäller det liksom både intellektuellt, men också liksom liksom med sina relationer, för att om hjärnan stagnerar, så är det liksom, det är nästan farligare än allting. Och sen så är ju hjärnan också är ju liksom trädet som bär mycket av alla andra frukten. Mikael Mattsson tar ju exempel Roger Federer och Zlatan i kapitlet om fysiken. Och han menar ju då, de är ju 40-årsåldern, och han menar ju att rent fysiologiskt så är de liksom inga jätteundantag. Det är klart att det går inte att säga att de inte är talangfulla, men det är liksom inte det som skiljer dem från vanliga människor eller andra idrottare. Det är ju deras skalle, deras mentala kapacitet att hela tiden vilja utvecklas och vilja vidare och vilja liksom fortsätta kämpa. Att det är mer det som skiljer dem än att de liksom är fysiska praktexemplar. För fysiska praktexemplar blir de bara på grund av liksom att de har motivation och vilja. Och det där tycker jag är liksom, det är någonting som säger någonting om över hela linjen. Alltså så här, med relationer, alltså hur ska en relation fortsätta vara bra med sin fru eller med sina barn? Jo, men det är ju för att man utmanar sig själv och utmanar sitt sätt att tänka och vågar tänka om och vågar tänka nytt och vågar vara nyfiken och fråga och lära sig mycket. Och det är ju det liksom går igenom hela linjen. Så att jag tycker just med hjärnkapitlet är otroligt viktigt i den här boken.
Ja, jag försöker det här. Det var någon som sa i boken att man ska tänka på, fråga sig vad man har lärt sig.
Just det, det var en, han heter Bo Holmberg, en psykolog med fokus på hjärnan, som han hade en professor som sa det, att det viktigaste är att på kvällen tänka, vad nytt har jag lärt mig idag? Att man ska ställa sig den frågan. Och det är ju en väldigt enkel grej som man kan göra och ta med sig, att man känner så här, fan, idag har jag inte lärt mig någonting nytt. Då är det liksom fara och färde. Så ska man inte ha det liksom.
Nej, men jag måste säga att jag tycker det är en otroligt fin och läsvärd bok, och man tycker väldigt mycket om dig som avsändare till boken. Alltså man känner sig,
alltså mer än du gör i liksom vanliga livet, så du bara
ja, du lyckas lura alla. Den är välskriven och effektiv och en väldigt fin avsändare. Och sen så alltså man gillar att du alltså man litar på dig extra mycket för att du skriver att du är så dålig i karriärskapitlet. Och sen så tror jag, alltså och sen är det ju lugnande också, för det, man kommer ju fram till liksom att det enda, alltså det händer ju inte någonting när man fyller 40.
Nej.
Utan det enda är läsglasögon. I övrigt så händer det mesta när man är snarare 55-60, som sådana saker som man har oroat sig för som 40-åring.
Yep.
Om man inte blir gravt överviktig.
Ja.
För då blir det dåligt med testosteronnivån och sådär. Så det är ju ett härligt budskap, att man får vara beredd på synbortfall, men i övrigt så kommer det gå bra. Men så funderar jag på, det är så jävla härligt tacktext också. Där du också har självdistans och så. Och, alltså jag tror den enda gången någonsin i en bok som inte är då kanske en roman. Det är första gången någonsin i en faktabok som författaren tackar tackar sina föräldrar för pengar. Du skriver om att tack snälla mamma och pappa för att ni då och då gav mig pekuniära tillskott, annars hade jag behövt ta ett påhugg i Frihamnen.
Ja. Jag är väldigt nöjd med påhugg i Frihamnen, för att det har ju så olika konnotationer. För en äldre generation så är det väl att man står och jobbar i hamnen. Men för en yngre generation så är det att man jobbar på något produktionsbolag.
Jag tänkte nog faktiskt på lasta kartonger.
Det förstår jag.
Så jag är lite äldre. Mm. Så det var ju väldigt roligt. Och det, där fortsätter ju boken lite grann. För jag tänker att att fylla 40 är kanske som det är att få barn. Mm. Alltså, för jag minns när man funderade på att få barn. Det var ju en avsiktlig handling för mig, Sara, även om det inte skedde exakt när vi tänkte. Så var ju, alltså, funderade man på liksom, har vi nått upp till en tillräcklig liksom nivå för att det ska vara rimligt?
Just det.
Har vi tillräckligt stadiga jobb? Har vi tillräckligt bra bostad och så här?
Mm.
Och det man förstod sen, kanske ännu mer efter att man hade fått barn, var ju att man behöver inte ha en upp, alltså, för det, innan så tänkte jag typ att man ska vara färdig. Först blir man färdig och sen så får man barn.
Just det.
Och sen så tar man med barnen in i det här färdiga vuxenlivet som man etablerat. Mm. Men man insåg att man kan fortsätta utvecklas, så man kan skaffa en helt ny utbildning och man kan flytta från en koja till ett slott, eller tvärtom, från slott till koja, även om det första föredrar och sådär. Och det verkar ju som att det kanske är så när det är 40. Ja. Man kan fortfarande tigga pengar av sina föräldrar. Man kan lära sig saker nya saker varje dag. Och man kan hata listor och älska dem samtidigt.
Ja,
och precis som du. Du förkroppsligar ju det.
Och jag tror att det har ju du och jag pratat om i våran podd här tidigare. Det här med att när vi började med podden så var det som att vi lajvade vuxen skap på något sätt. Alltså att vi kände oss äldre än vad vi var och sådär. Förstår du vad jag menar? Och att det, och att det som händer när man fyller 40 tror jag är lite en generell sanning, att man känner sig inte ung längre, men man är liksom inte heller gammal ännu. Men det här, den insikten som slog mig då efter terapin och så här, att det är jävligt mycket liv kvar att leva, och att det går liksom inte att tänka att man ska vara färdig innan man gör nästa grej, för att det liksom, så funkar ju inte livet. Men det tror jag är ganska naturligt, alltså i de här, man liksom går i skolan, man tar studenten och man liksom skaffar sin utbildning, ett jobb och så här barn, och sen är det så här, okej, men sen är det ju jättemycket liv kvar. Vi ser att man är typ 30 då. Så då är det ju liksom, ja men då är det väl 60 år kvar ungefär. Och det tror jag är jävligt svårt att greppa. Innan man liksom har fått lite perspektiv, alltså som man har fått när man är närmar sig 40, att det är så här, okej, det är ganska mycket kvar här som ska göras och som ska levas. Och du fyller ju 40 här nu nästa år.
Ja, ta med tusan, precis när vi firar 10 år för
Hur
podden.
Känns det?
Där vi, ja, det känns ingenting.
Nej.
Jag kommer väl få massa kriser, men min största kris var ju, ja men det var väl året innan du fick din kris då. Alltså när det är väldigt, väldigt mycket ångest.
Mm. Var då du skulle bli brandman? Eller var det ett annat tillfälle?
Ja, och det tänker jag väl att det kanske jag fortfarande kommer bli. Mm. Men,
jag intervjuar ju en kille i boken där som är
deltidsbrandman
och har sadlat om från fotograf till polis.
Ja.
Mm. Inspirerande.
Ja, verkligen. Ja, men det är jättekul. Men, nej, men jag känner inte någon 40-årskris alls. Men det har väl att göra lite grann med också att det händer ju nya spännande saker i mitt liv.
Ja.
Jag liksom har fått nya typer av, en ny typ av jobbinriktning och ett alldeles nytt barn. Och
just
så.
Det. Mm.
Det är kanske mer om man känner att det är gamla, otrivsamma hjulspår som har lättare kan drabbas av en sån kris. Eller vad tror du?
Ja, både ja och nej. Alltså jag tror ju att någon typ av insikt om att livet är långt, den kan ju drabba en ändå, trots att man är liksom mitt uppe i det. Och så här, vad ska jag göra av det här livet? Det tycker jag ändå kan, det kan komma ändå, tycker jag. Trots att
det är en del av det, men sen så kommer det ju komma förmodligen en annan typ av kris när man fortsätter känna sig ungefär lika ung. Kanske till och med yngre än vad man gjort innan, för att man har liksom ett mer sant perspektiv på sitt eget liv, mm. men samtidigt liksom ser äldre ut mm. och betraktas som äldre.
Ja.
Att... Men det känns ju som att det ligger en bit fram.
Det är en bit fram. Och det är väl någonting som jag har tänkt att det här, mitt go-to-exempel var ju när jag fyllde 30 där, när jag kände att jag inte längre kan stå upp på cykeln. För att det gör man inte när man är gammal. Det tillhör liksom ungdomen att stå upp och ta fart. Vilket ju är, det är ju verkligen att ta ut någonting i förskott. Och så känner väl jag nu, att det är att fan leva här och nu och inte tänka liksom hur ska det bli sen när man är liksom 65. Utan ja, den dagen, den sorgen. Att jag har blivit mycket mer så här Paulo Coelho fånga dagen. Och en sak som har slagit mig också är det här som man har hört till leda, det här med att vara närvarande och vara här och nu och vara i stunden. Det är ju någonting som liksom sådana yogapersoner och meditationskonsulter och andra har liksom sagt, och jag har hört det till leda, och jag har liksom, ja, whatever. Men nu när jag faktiskt upplever det där, jag upplevde det senast igår när jag, så här, jag skulle åka på bli intervjuad av Kristin Kaspersen med anledning av boken i hennes podd, och jag åkte tunnelbanan in, och det, så här, och det slog mig så här, att när jag tittade ut över, jag satt på tunnelbanan mellan Gullmarsplan och Skanstull och tittade ut i Vårstaviken och såg liksom den fortfarande ändå verkligen djupgröna grönskan och vattnet, solen som spelade liksom i vattenytan, det glittrade, och jag kände så här, bara, fan, jag är på väg nu och ska göra liksom en lång intervju med anledning av någonting som jag har skapat med någon som är intresserad av det, och hur jag kunde så här, för första gången, på riktigt för första gången i mitt liv, njuta av liksom någonting som faktiskt hände här och nu. Och det har jag upplevt ganska mycket den här sommaren med barnen och med liksom Eli och allting, att jag så här, att jag bara liksom njuter av liksom sitta i bastun med Manne, eller du vet, gå och kampa med barnen. Det är liksom ingenting som jag bara gör för att saker man ska göra, eller liksom okej, sen imorgon ska vi göra det här, utan jag verkligen så här tar mig tid att ligga. Jag låg i det här vindskyddet vid den här lilla kärnan där vi sov, och så vaknade vi 6 på morgonen, och du vet, och bara tittade, låg en kvart och verkligen så här tittade ut över den här otroligt stilla sjön, hörde liksom alla barnen hur de snusade runt omkring mig, och bara man känner så här närvaro, och liksom, och innan man har känt det så tror jag att det är sjukt svårt att fatta vad folk pratar om när man säger så här, man måste vara närvarande, man måste njuta av stunden och så här, för att har man inte gjort det, då kan man inte riktigt förstå det. Men jag tycker att man ska försöka göra allt som står i ens makt för att försöka uppnå det, för har man uppnått det, då är ju det en drog starkare än många andra, alltså.
Mm. Double Rainbow Nisse.
Ja, men verkligen. Alltså, det kan man ju hålla på och garva åt och sådär. Och det är ju verkligen värt att garva åt. Men det är ju på ett personligt plan så är det en otrolig upplevelse. Och jag unnar alla som lyssnar på den här podden och alla som inte lyssnar på den också att få uppleva det. Liksom. Den här känslan av närvaro och liksom, en helhetskänsla liksom, som är otroligt mysig.
Har du något mer du vill säga om boken, eller ska vi gå vidare?
Ja, men det jag vill säga om boken är ju såklart att jag tycker att ni ska köpa den. Och den finns ju på alla såna här bokhandlar online, och den finns ju också på alla bokhandlar, fysiska bokhandlar. Ja, så att det är värt det. Köp den bara.
Ja, jag kan verkligen stämma in i det. Jag skulle tro att jag var en av de första i Sverige som köpte den, för att jag... tror att jag klickade samma dag som det blev klickbart.
Det är otroligt.
Från förhandsboka till boka.
Och det tycker jag säger, för att du är ju såklart, jag vet inte om den har kommit ännu, men du är ju såklart liksom på listan över de som kommer få en bok hemskickad till sig. Men jag hade nog aldrig köpt den själv om det var din bok innan, liksom, om jag visste att jag skulle få den. Men det säger väl mer om mig än om dig.
Jag tror det. Jag har ju längtat efter att läsa den som fan.
Ja. Ja, jag fick ju för sig läsa din bok på ett tidigare stadium.
Fått läsa allt jag skrev på tidigare stadium. Även Het läste du långt innan den ens var färdig.
Ja, jag har ju inte låtit någon... Jag har bara läst... Det är förläggaren och redaktören som har läst det. Det är liksom inga andra. För att jag har liksom... jag har inte orkat med att ta... Inte ens Li har ju fått läsa någonting. Alltså, mer input liksom än från dem. För att jag känner så här, gud, jag kommer inte klara av att sortera allting. Så att det är bättre att man gör det här tills den är klar. Och så får det vara som det blir bara.
Ja, men köp boken. Apropå Mikael Mattsson då, så har jag
otrolig människa förresten. Jag rekommenderar honom till alla som
vad ska man göra med honom? Han bor i USA och är forskare.
Ja, nej, men han har ju skrivit olika grejer så här som, som finns. Och hans träningsråd och liksom allting. Han är en häftig person. Det var roligt, alltså, apropå Mikael Mattsson, sista grejen om boken, så var det skitsvårt att få honom att korrekturläsa sina citat för boken, för att han var då på en månadslång turist, eller vad man ska säga, han var på en månadslång resa till Grönland någonstans där det inte fanns någonting internet, så att hans fru och jag hade kontakt för att hon lyckades läsa upp grejer för honom via någon satellittelefon så att han kunde godkänna det innan det gick i tryck. Det var väldigt speciellt.
Oh, jävlar.
Och kongenialt, ja, med det som han säger.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Apropå fysisk styrka, så insåg jag när vi gick den här 5 timmars vandringen som jag nämnde i förra veckans podd till Trollsjön, så kände jag för första gången på ganska länge att jag hade en plats i familjen och att jag hade en superkraft. Sara uttryckte också det flera gånger. Alltså, för att jag bar på ryggen alla typ extra kläder och all mat som vi skulle ha med oss, och också till och med läskeburkar, vilket man ju sällan brukar ha på vandringar. Mm. Och på magen så bar jag Adrian, som nu faktiskt har sprängt 7 kilos vallen, vilket känns helt sjukt eftersom han alldeles nyss föddes och vägde typ 3,5.
Nu väger han mer än Kajsa.
Ja, äntligen. Vad väger hon då?
Ja, hon väger där mellan 6,5 och 7.
Ja. Ja, det var väl på tiden. Nej, men så jag bar ganska mycket. Det enda misstaget jag gjorde var efter 2 kilometer, när jag förstod sen, inte då, alltså, för att Sara är ju ändå ganska nyligen snittad och precis liksom börjat komma igång med att ta promenader på platt mark. Mm. Och ofta så använder hon vagnen liksom mer eller mindre som en rullator, gjorde hon ju i början. Efter 2 kilometer på den här ganska knöliga stigen med väldigt många höjdmeter så sa jag att det är tur att det är så lätt vandring det här.
Mm.
Och hon berättade efteråt att hon liksom undrade hur hon skulle fixa det där, för att hon tyckte det var så jobbigt. Mm. Så det var jävligt ett stort, alltså, det var inte så pedagogiskt av mig, inte mot Rut heller som tyckte det var skitjobbigt. För mig var det bara att jag var rädd att jag liksom talade högt för mig själv liksom, för att jag var rädd att det skulle vara sån här vandring där man behövde gå på alla fyra.
Just
och sen
det.
Har man en bebis på magen liksom.
Det.
Men det var som att, ungefär som att jag förnedrade Rut och Sara genom att säga sådär. Men sen när jag inte sa sådana saker utan bara bar grejerna och inte tyckte det var särskilt jobbigt, så var Sara väldigt tacksam över att det gick och att jag bar och sådär.
Mm.
Hon sa det flera gånger liksom, tack för att du bär. Och också så här, så tyckte hon att det var kanske lite hett att jag med så vikt och lätt steg bara omkring på hela familjens grejer och bebis.
Just det.
Och jag älskade ju det såklart.
Mm.
Att ha den här superkraften, att vara liksom stark. Mm. Den brukar ju inte vara så uttalad i vanliga fall. Dels så brukar vi inte behöva bära så mycket saker, och dels brukar ju Sara vara nästan lika stark som jag i vanliga fall.
Mm.
Men efteråt så kändes det ändå, alltså först blev jag så himla glad att ha en riktning, en roll och en superkraft, men efteråt så kändes det lite sunkigt, att vara hemskt och vara konstigt, att min superkraft i familjen var att jag var starkast.
Just det.
Alltså för det känns ju väldigt mycket som den gamla sortens man. Mm. En väldigt stereotyp superkraft kan man säga. Mm. Och det kanske skulle vara
inte okay mega modernt.
Nej, det är inte mega modernt alls. Och då kommer jag på att jag skulle väldigt gärna vilja ha någon lite så här lagom genderbending grej som jag är skicklig på istället.
Men skulle du då vilja ersätta din fysiska styrka med något mer genderbending?
Nej, jag skulle nog vilja ha, komplettera.
Ja.
För att många män som lever upp, det är kanske mest om man lever upp till den hegemoniska maskuliniteten.
Ja.
Alltså den här som Connell skrev om,
ja,
i boken Maskuliniteter.
Just det.
Om man lever upp till den så kan man ju unna sig mer genderbending superkrafter. Däremot så funkar det sämre om man inte lever upp till den hegemoniska maskuliniteten där bland annat fysisk styrka ingår, så är det mindre attraktivt med att ha könsotypiska superkrafter.
Just det.
Men de flesta som lever upp till den här hegemoniska maskuliniteten i min omgivning, de har otypiska superkrafter. Mm. Som till exempel min pappa, han var väldigt duktig på mat i en tid när det i huvudsak var kvinnogöra att engagera sig i mat.
Mm.
Min mamma tyckte att det var väldigt attraktivt att han och hans polare i Uppsala i 20-årsåldern bytte så här recept. Ungefär som att byta knark. Liksom. Ett handslag och sen så var det ett handskrivet recept som de bytte.
Mm.
Nu är ju inte det så längre. Alltså nu är ju det lika mycket kargöra som kvinnogöra.
Yep.
Samma sak med mitt brödbak. Det kan man ju å ena sidan se som lite så här sinnligt och sensuellt. Att jag gjorde frukostfrallor och levainbröd och sånt där. Men samtidigt så är ju det är ju nästan mer kargöra än kvinnogöra.
Just
de flesta som man hör talas om som bakar väldigt mycket nu för tiden, i alla fall i en urban miljö, är väl män.
Ja.
Inte sällan med skägg.
För kvinnor, om man säger så här, hemmafruidealet, det var ju de blev ju skitglada när det kom liksom konserver och liksom,
ja visst, det var räddningen.
Plasttrasmattor och liksom färdigbakt bröd eller bakmaskiner, alltså de ville ju bara få skiten gjord. Men sen så kommer liksom män och har det som ett sidointresse att liksom göra surdegsbröd, vilket ju är en urgammal tradition som är ganska krånglig jämfört med att bara slänga in lite olika grejer i en bakmaskin, alternativt gå och köpa en Skog och Holms.
Verkligen. Vi hade bakmaskin hemma.
Min granne Krippe hade. Det var ju otroligt gott alltså.
Det var en väldigt speciell typ. Det var ett väldigt vitt bröd men lite mer skorpa.
Ja, skorpa var det ju väldigt mycket.
Jag tror man satte på liksom en timer, så var det färdigt när man vaknade. Ja. Det var ändå rätt smart. Jag vet inte varför det försvann.
För jag tror just för att det går att köpa.
Ja, det är väl det. En annan sån här grej, Martin, min svåger som ofta är med i podden ju, för vi pratar om honom.
Inte som person, utan han nämns ju ofta i podden.
Ja, han nämns ofta. Svåger Martin. Jag har ju tre svåger, det känns ibland som jag har lite dåligt samvete för att jag inte nämner Erik och Johan lika ofta.
Nej, de hör man ju aldrig om alltså.
Det känns dumt. Erik är ju jättespännande, han är ju konstnär, fotokonstnär och vann årets fotobokutmärkelsen i år. Och har gjort ett projekt som har pågått i typ 15 år. Där han har placerat ut, han har gjort bilder av fåglar som han har placerat ut i hela världen. Mm-hmm. Alltså så här gatukonst på elskåp och sånt där. Och sen så har han fotat dem och ställt ut de här fotorna på fåglar som han har gjort och placerat i hela världen. Och sen har det också blivit en väldigt fin bok.
Men Johan däremot, där finns inte så mycket att säga.
Så Johan, han är ju historiker från början och nu är han... Jag tror han är professor, eller är han docent? Nej, professor i kriminologi och expert på missbruksvård. Det är hans grej.
Han är liksom och han har en uppdaterad version av Nils Bejerot.
Nej, verkligen inte. Eftersom han Bejerot är väl den som han tycker är typ... har varit en väldigt farlig person för svensk missbruksvård.
Ja, han är inte så populär, nej.
Nej, men alltså Johan är ju inte ideologiskt driven.
Nej.
Vilket Beirut var. Och dessutom har Johan kanske Hälsinglands bästa LP-samling. Han har den i Hälsingland.
Ja, jag förstår
gård,
det.
Hälsingård arv. Ja, och sen så är han jävligt gammal också, fast känns, apropå din bok då, han måste vara 55 år och fick första barnet Alva när han var 40. Men har en litet småbarn, Hjalmar, som ska fylla, som är 3,5. Mm. Och det gör väl att han känns alltså stark och superung, väldigt liksom långt ifrån att börja fundera på om att livet ska ta slut eller att han ska bli skröplig och sådär. Glasögon har han och håravfall såklart. Men han har också spelande muskler på överkroppen och väger 100 kilo utan att vara lönnig. Där har du mina svågrar.
Coolt.
Men Martin då, som är den som nämns oftast, han har en grej att han klipper hår.
Jaha.
Det tycker jag är en så här jävla fin superkraft. Alltså, eller jag ska backa på det här begreppet superkraft, för att det är inte en superkraft utan en specialkunskap.
En genderbending förmåga.
Genderbending specialkunskap, alltså någonting som man är, alltså jag har ju massa förmågor, men som Sara är bättre än jag eller lika bra. I det här styrkefallet så var jag bäst i familjen och kunde verkligen göra någonting som hade betydelse för alla. Och med Martin också så är det så här, Moa kan absolut inte klippa hår, men han kan göra det och klipper barnen.
Just det.
Det tycker jag är jävligt attraktivt. Mm. Och extremt långt ifrån vad jag skulle kunna göra. Jag skulle aldrig kunna klippa hår, vilket egentligen är konstigt, för att jag är ju väldigt duktig på att trimma mitt eget skägg.
Mm.
Och det är ju rätt avancerat egentligen. Så ja. Borde jag ju klara det. Jag är duktig på att raka mina egna ben och sånt där.
Ja.
Alltså jag håller ju på med mitt hår supermycket.
Mm. Och raka tjejerna, det är väl dags snart att börja raka deras ben.
Det känns ju, ja, inte, känns det skulle ju genderbending, känns inte
på, genderbending fast samtidigt jävligt också traditionellt. Och det känns märkligt om pappan ska vara den som börjar raka tjejerna, sina döttrars ben.
Ja. Nu är det dags, nu ska pappa visa hur det går till.
Ja. Det är liksom någon, inga skämt nu på autistiska värnar och sådär, men det känns lite autistiskt att man såhär, att man har förstått att nu ska jag göra någonting som är inte specifikt manligt, men det blir ändå helt fel att man liksom så här väljer då att raka tjejernas ben eller typ, ja.
Alltså jag blir avbruten hela tiden av att Iris, det här är otroligt, jag berättade i förra avsnittet att hon skulle åka till, först var hennes kusin Hedvig hos oss några dagar, nu har hon åkt till Småland och hon håller på att bombardera med, alltså det är som att hon upplever det du upplevde på Årstabron.
Ja, just det.
Hon har skickat nu bilder på när hon åker båt på solnedgång eller soluppgång över en brygga på sin lillkusin, och så har hon skickat en film när hon fiskar kräftor och håller upp kräftor.
Det var vackert.
Verkligen.
Häftigt.
Ja, verkligen. Gud vad jag kommer av mig. Jo, men en annan grej som skulle vara så här fin, apropå hård då, det var, jag såg en så jävla rörande dokumentär. Förut, så jag vet inte om det finns fortfarande på Facebook, så var det så här enminutsdokumentärer. Bra koncept om spännande människor och levnadsöden och sådär. Och då var det en enminutsdokumentär om ensamstående pappor som gick i hårskola.
Mm.
Det var en hårskola av en man som var ganska sådär stor och traditionellt manlig och hade mycket muskler och tatuering och sådär. Och han höll en hårskola för ensamstående pappor till döttrar i hur man kunde göra olika flätor och sånt där.
Just det.
Och då var det inte bara då liksom vanliga flätor, utan du vet, extremt avancerade inbakade flätor och fiskbensflätor och sånt där.
Just det.
Och sen så fick man se de här papporna sen som tyckte det var en så fin stund med sina barn att göra otroliga frisyrer på dem. Också en specialkunskap som jag väldigt gärna skulle vilja ha, men det är ju snarare så att när jag är tvungen att borsta barnens hår när Sara är borta, så tycker de att det är ett nödvändigt ont.
Just
för att de tycker inte jag är så jätteduktig på det.
Ja, det här är ju, men det här är ju, alltså hur mycket tror du det här påverkas av att du har döttrar?
Men kanske ganska mycket.
För att det lite grann speglas i att det liksom är att det är massa egenskaper som Sara besitter som liksom är viktiga för dina döttrar, och du har massa grejer som kanske inte riktigt alltså kommer till sin rätt på något vis.
Det är möjligt att det är så. En sån sak, fast det är ju att jag är absolut bäst på att fiska i familjen.
Just det.
Så Iris, om hon har fiskefrågor, då vänder hon sig alltid till mig. Ja. Till exempel nu med kräftfisket och sådär.
Just det.
Men det är ju ingenting som vi gör särskilt ofta. Det är ju några gånger per år bara.
Just det.
Men så jag letar nu, vet du, vad som ska bli min grej. Ja. En jävligt fin grej tycker jag, det är, det finns en cheerleading-tränare. Jag har ju börjat med shoutout. Så här kommer en shoutout till Sten i Sol GF. Hans döttrar, tre stycken, började med cheerleading. Och det gjorde att han blev väl besatt av cheerleading och blev en väldigt, väldigt duktig tränare. Fast han hade aldrig sysslat med det själv.
Nej.
Så att han är liksom svinbra på att passa barnen när de ska göra väldigt avancerade tricks och sånt där. Och han är bra på att bedöma cheerleading och träna barn.
Det såg jag i den där cheerleading-dokumentären som gick, som var sådär hypad för något eller några år sedan där. Att det var ju oftast män som var sådana, kallas de för base.
Just det,
för att de
så bara... är det ju inte i Sverige. Eller det kanske är i vissa lag och i partnerstunt, men i vanliga lag så finns det ju bara tjejer som är basar och toppar.
Ja. Men där var det ju ofta de här killarna som var starka som få, men väldigt feminina i övrigt.
Just det, just det.
Ja. Som var basar.
Och men det med speciellt med Sten är att han har varken varit topp eller bas, utan han är bara en tränare.
Just
och skitduktig på cheerleading, som ändå är någonting som bara angår tjejer och unga kvinnor i den föreningen.
Men fan, apropå det, så måste väl, det måste väl vara det optimala, vara bas i cheerleading. Alltså om man är man.
Ja.
Det är väl liksom den perfekta blandningen av hegemonisk maskulinitet och liksom någon otroligt modern genderbending.
Ja, men verkligen. Där finns nog allt. Plus att, ja men det är väl ganska härligt sammanhang att vara i när man är en kille på 30 tjejer typ.
Ja, det men kanske är det du ska satsa på. Det kanske blir konstigt om det är 12-åriga tjejer som du ska hålla på och kasta, men det kanske finns det kanske finns någon vuxen cheerleading-grupp.
Vi har faktiskt ett föräldralag i Iris förening, och det enda laget där det är både män och kvinnor.
Är du med där eller?
Nej, det är inte.
Okay.
De har blivit så jävla duktiga, så det känns som det tåget har gått.
Men du är stark.
Har blivit... Ja, jag är nog inte så stark längre. Alltså bara, jag är stark i jämförelse med Iris, Rut och Sara och Adrian.
Men alltså, det låter inte det stoppa dig. Du kan ju bli stark på, du vet ju vad som krävs. Det tar några månader, sen ser du tillbaks.
Absolut, ja, men kanske. Men det, vad tycker du? Det var ett förslag, att jag ska bli familjens cheerleading-expert. Dock, jag kommer inte bli bättre än Iris på. Men har du något annat förslag?
Alltså, jag har ju massa skämtsamma förslag, men jag tänker att jag skiter i dem och försöker ta det här lite allvarligt. Då tänker jag att det som du har, som om man nu jämför det med Sara då, så är det ju att du ändå har en annan typ av närvaro, för hon jobbar ju väldigt mycket. Alltså du visar ju, du jobbar ju också mycket, men det finns ju ändå en annan typ av närvaro för dig i hemmet, och att du liksom visar att man inte behöver liksom vara på jobbet dygnet runt och jobba jättemycket, utan man kan också ha det. Där tycker jag ändå att du är liksom lite genderbending om man tittar traditionellt sett, att det är männen som liksom är chefer och som jobbar hela tiden och sådär, och kvinnorna som är mer hemma. Där är ju du mer ett annat exempel på hur livet kan vara.
Ja, verkligen. Det var bra. Och den är svår att leva ut just nu när Sara är föräldraledig.
Ja, så är det. Men det kommer inte vara.
Men så småningom.
Det kommer inte vara för alltid.
Det jag har landat i själv, som jag tror skulle kunna vara något, som skulle kunna vara min grej, det är att vara typ en sån här, du vet, japansk mamma som gör bentolådor till sina barn när de ska skollunch. Där det är extremt konstfullt skurna grönsaker och, du vet, sushi-ris som är som en panda och sånt där. Så att när barnen varje dag när de öppnar matlådan, så får de både ett skratt och en överraskning och en god måltid.
Men
jag började med det lite grann, med Hello Kitty-riset, om du minns förut.
Jo, men det här bygger ju på att kanske det blir någon slags maktskifte i Sverige som gör att skollunchen avskaffas.
Man kanske kan ha det i andra sammanhang, att jag packar ner mellanmål och mat som du kan ha med sig till träningar och sånt där.
Ja, ja, alltså inte helt klart.
Att jag blir jävligt duktig på att göra figurativ mat.
Ja, men det tror jag däremot. Alltså blir jävligt duktig på att göra figurativ mat. Det tror jag är. Mm. För då kombinerar du ju ditt intresse för matlagning med något liksom motsvarande klippa hår eller fläta liksom. Så det tror jag verkligen. Det kan vara något. Men jag tror att du ska inte skicka med det till skolan. För då tror jag det blir konstigt. Då kommer de bara bli dåliga eftersom de har matskolan.
Ja. Ja, men jag satsar på det då.
Ja. Ja,
det ska vi göra som det? Ja. Fan, jag känner mig aspetaggad på det. Det ska bli väldigt kul.
Eller så bara skiter du allting och så ser du till att Adrian blir en riktig jävla karakar.
Mm. Det kan man också tänka sig.
Nej, men vet du vad? Alltså, en grej som är med det där så känner jag ju att... alltså, som varande pappa till två söner så blir det ju mycket lättare för mig att vara genderbending för att jag kan ju visa dem hur liksom en alternativ manlighet kan vara genom att vara inkännande och liksom empatisk och känslosam och liksom hjälpa dem att hitta ett språk för sina känslor och vara lyhörd för andra, alltså föregå med ett gott exempel där, även om jag då inte är lika bra på det som Li, men eftersom Li är kvinna så blir det ju svårare, det är svårare för henne att lära dem att vara mer empatiska för att hon gör ju bara det som kvinnor i alla tider har gjort, medan om jag lever det så känns det ju lättare för mig att vara en duktig manlig förebild. Så på ett sätt så tror jag faktiskt att det här kommer avhjälpas lite av när Adrian blir äldre, att du kommer se som din uppgift att göra honom till en modern man.
Fan vad spännande.
Ja.
Ja, I'm in for a treat. Och det är väl ni som följer med på den här resan också. Tack snälla för idag. Köp boken. Vi hörs om en vecka.
Just det, så är det. Tja.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.